Jag var här förra söndagen och lyssnade på Joel när han predikade. En text från Lukas, och det var säkert många av er också som var här. Han talade om hur vi kan ha ett ankare i framtiden, evigheten hos Gud, och ett i nutiden, vad Gud kan göra idag, och detta ger stabilitet. Väldigt fin bild som jag har levt med. Men sen på kyrkfikat så sa jag till honom, ja tack så där kan man ju säga till predikanten, men helvetet då, det står det ju också om i texten. Sa Joel, det tänkte jag att du kan ta nästa vecka. Och då gör man ju som pastorn säger. Så jag har levt med helvetet den här veckan. Jag beställde en bok som heter Helvetets historia, som är kurslitteratur vid Malmö universitet, så det är inte vad som helst. Och ni ska inte få höra allt, men jag har jobbat med frågan så gott jag kan. Och ibland är det en gåva i predikandet att få göra det. Försöka förstå. Ja. Välkomna, nu kör vi. Okej. Jag kan ju börja med att läsa upp den där texten som Joel hade och som då blir även denna söndags evangelietext. Så här säger Jesus. Det är den, va? Ja. Jag säger till er som är mina vänner, låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen, men sen inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sen har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för 2 kopparslantar. Men ingen av dem är glömd av Gud. Till och med hårstråna på ert huvud räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Okej. Beskrivningar om vad som händer efter döden går ju att hitta i de flesta kulturer. Mesopotamien, gamla antika kulturer, inte bara de kristna såklart. Men om vi går på vår tradition, så den första gången någon slags liv efter döden nämns i vår bibel, det är gamla testamentet i samband med att berättelsen om Josef och hans bröder. Vi känner ju till den. Josef i brunnen, och sen säljs han till egyptiska köpmän, och bröderna ville då på något sätt förklara för pappan vad som har hänt, och de hittar på en historia. De har tagit hans mantel, de har blodat ner den från ett vilddjur och visar den för pappan, som blir fruktansvärt ledsen och tror ju att hans älskade son Josef är död. Och så står det hur både hans söner och döttrar försöker trösta honom. Jag kan tänka att det är knepigt att försöka trösta när han inte... Ja, men sidospår. De försöker trösta honom, men det står så här. Jag ska sörja min son tills jag själv stiger ned i dödsriket. Jag kommer aldrig sluta sörja min son, säger pappa Jakob. Och det ord för dödsriket som används här, det är ordet Sheol på hebreiska. Och det förekommer sen upprepade gånger i Gamla testamentet. Och det beskrivs som en plats för döda, höljt i mörker och beläget i jordens djup. Alla kom dit, ond som god, även djuren. Så förstår man det i Gamla testamentet. Det finns några andra beskrivningar, ord som påminner om det här. Där vi har översatt det som grav eller grop snarare. I Saltaren står det, graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider. Alltså att vi ska bo någonstans för alltid. Och i Predikaren står det så här, samma öde drabbar alla, den rättfärdiga, den orättfärdiga, den gode, den onde. Människans hjärta är full av ondska, och till sist ska de samlas till de döda. Alltså goda syndaren, icke-syndaren, alla kommer samlas i något slags dödsrike. Det är det budskap vi hittar, så som jag har förstått utifrån mina veckans studier och mina tidigare teologistudier. Så beskrev de det. Och sen kommer vi fram till Nya testamentet. Och då ska vi först titta på Paulus brev. För det är ju de första texterna som skrevs. Paulus brev skrevs ungefär mellan 50 och 65 efter Kristus. Evangelierna kom till från ungefär år 70. De hade funnits som berättelser innan. Men när de skrevs ska vi fokusera på nu. Och Paulus, denna stora kyrkans första teolog, han säger väldigt lite om någonting, beskriver på något sätt något slags helvete. Ordet sheolen motsvarande använder han inte en enda gång. Men i Kolosserbrevet till exempel skriver han Gud har upphöjt honom, alltså Jesus, över allt annat för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Alltså under jorden är det närmsta där. Och en annan gång säger han Gud ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda. Vrede och straff över dem som vänder ryggen. Det står det i Romarbrevet. En vredens dag, en rättvis dom på jorden och under jorden. Ungefär det säger han. Och det är en väldigt, i min bok läste ordet, en anmärkningsvärd fåordighet av kyrkans första stora teolog om detta var något väldigt centralt. Det finns ju andra frågor som Paulus berättar jättemycket om. Så kan man läsa, varför säger han inte mer om detta? Om det var någonting och beskrev. Så kan man fundera. Om man fortsätter med evangelierna. Så Jesus, han talar ju mycket om himmelriket och även använder ett ord motsvarande helvete vid 10 tillfällen, om jag har räknat rätt. Till exempel i bergspredikan så säger han om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärda och fariseerna så kommer ni inte in i himmelriket. Jag säger, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Så talar Jesus. Ordet helvete är ett översättning av ordet Gehenna, som på Jesu tid var en soptipp utanför Jerusalem. Där det alltid brann, man alltid eldade. Där hamnar ni. Ett annat ställe. Jesus säger till sina lärjungar: sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Det är lättare än för ett kamel att komma in i ett nålsöga. Och när lärjungarna hörde detta blev de bestörta och sa: vem kan då bli räddad? Och Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt. Okej. Tydligt, Jesus talar om ett evigt liv, om vrede och straff. Och han använder ett ord som vi översätter med helvete. Och då ska vi ställa oss frågan, är det möjligt att inte alla människor, kanske inte heller jag, kommer till någon slags himmel när jag dör? Och om jag inte kommer dit, vart hamnar jag då? Jag ska ta upp 4 sätt att hantera den här frågan som vi väldigt ofta backar ifrån. Den första sättet att se på det här, ett sätt jag vill ta upp. Det är svårt. Frågan är det möjligt att Gud, vänta, hur ska jag säga det här bra? Om några saknas på det himmelska kalaset, är det möjligt för Gud att hålla ett sånt kalas då utifrån vem Gud är? Det är en knepighet. Vi kan ifrågasätta någon slags existens av det onda utifrån vem Gud är. Är det möjligt att Gud inte kan och inte kommer att samla alla människor till den himmelska festen. Om några saknas, kan det bli ett kalas för dem som är där? Alltså, vad otydliga är. Det är ett sätt man verkligen kan grunna på. Hur skulle det kunna bli en stor härlig fest för dem som är där och för Gud om inte alla får vara med? Nu hängde det med, va? Nu kom det. Den andra frågan jag vill ta upp, som ett vanligt sätt att förstå läran, är att Gud på förhand har bestämt predestinationen. Han har bestämt att alla människor ska bli räddade. Alla människor. För att vi är människor, att vi är älskade. Och ganska många präster i Svenska kyrkan och pastorer i Ekumeniska kyrkan omfattar den sätten att se. Och det är mot den bakgrunden vi ofta säger på en begravning. Eller jag har sagt det alltid när jag har hållit begravningar. Nu finns den döde i himlen hos Gud. Där lutar man sig mot Jesus ordet, för Gud är allt möjligt. För människor är det inte, men för Gud är det det. Och ett annat sätt att hantera det här, som har varit ganska utbredd i vissa kretsar, det är ju en tro att vissa människor kommer uppstå till ett evigt liv med Gud i himlen. Och andra kommer sova vidare för alltid. För man kan inte tvinga någon att vara hos Gud som inte vill. Någon slags evig vilat dvala. Och så finns det de som tror på det som vi kallar en dubbla utgången. Att det finns en dom och sen hamnar vi på ena eller andra sidan i detta. Och där ska vi vistas i evighet. Och där är det väldigt olika. Ja, vad Jesus menade när han talade om helvetet, det har vi ju inget facit på. Men när jag har läst det här under veckan så tänker jag dels på att han visade att han mycket hade temperament. Jesus blev upprörd och han tog starkt avstånd från saker, från orättfärdighet. Och det beskriver vi honom sällan som. Ofta pratar vi om Jesus som någon mild och kärleksfull ljusgestalt. Men jag vet inte hur rimlig den tolkningen är. Och vi ska prova ett känt bibelord med två sätt att läsa. Tänk er att Jesus står bland barnen på en sommarutflykt vid stranden. Det är lek och det är fika. Och så säger Jesus: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Vad fint att ni har ordnat det så bra. Liksom, det är ju ett sätt att tänka det. Och så kan vi tänka oss en Jesus som står bland döende barn i krigets Gaza och säger samma sak. Sannerligen, vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Är ni med? Samma ord utifrån kontexter. Och jag tror vi ibland kan lura oss och läsa Jesusorden väldigt mycket utifrån en slags mild och snäll omgivning. Men jag tror att Jesus rörde sig i väldigt tuffa miljöer. Under de 2000 år som har gått sedan Jesus gick på jorden har teorier och bilder av helvetet utvecklats och förändrats ganska mycket. Och här kommer något som jag själv tyckte var jättespännande. Paulus ganska vag, ja, gamla testamentet ingenting nästan då. Paulus ganska vag, Jesus arg när han talar och det finns en soptipp utanför. Men vad händer sen? Uppenbarelseboken som skrivs ungefär år 90. Mycket bilder och metaforer. Och sen kommer kyrkofäderna på 300-talet. De hade mycket att säga. De spädde på. Sen hade vi konstnärerna som började måla. Kyrkomålningar, helvetet. Sen hade vi litteraturen. Dantes, den gudomliga komedin, skrevs på 1300-talet. Väldigt mycket av nutidens bild av helvetet har kommit från det. Och så fortsätter det genom historien. Alltså de associationer som du och jag får när vi hör ordet helvete, det är liksom ett sammelsurium, det är ett hopkok av sånt som har hänt under 2000 år. Jesus hade inte läst Dante. Eller hur? Så Kanske vad det ordet stod för. Helvete, ni får inte göra så mot människor. Ut på soptippen med er. Ni kommer bli bedömda vrede. Kanske det stod att kanske ni. I detta lägger in liksom det här som 2000 år av helvetes beskrivningar har gett till vårt språk, vår kultur. Är ni med? Och jag menar, någon säger, hur vet vi hur djävulen ser ut? Ja, men det har jag sett på bild i en kyrka. Alltså, den är inte så mycket bilder i Bibeln, liksom målningar så. Vi uppfinner. Den här dagens text, den är hämtad från när Jesus talar till en stor skara människor utomhus. Och här är han ansatt av fariseerna. Det är de judar som ville, en del fariseer ville följa lagen till punkt och pricka så mycket. Det var viktigare än att se till människan i nöd och hjälpa den. Och i den här situationen, han är ute och talar, så vänder han sig till sina lärjungar. Det står att det är flera tusen människor där, men han vänder sig just till lärjungarna och så säger han: akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen och ingenting dolt som inte ska bli känt. Det som ni har sagt i mörkret ska bli hört i dagsljuset. Det som har viskats i enrum ska ropas ut från taken. Och i detta kan jag tycka det finns en befrielse. Det ska ändå komma fram på något sätt, va? Och så kommer den här dagens text som Joel tog, som jag tog. Jag säger till er som är mina vänner, ni gänget, stora gänget men lilla gänget här. Låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sen inte göra mer. Ni ska frukta honom som kan döda och sen ha makt att kasta i helvetet. Honom ska ni frukta. Men säljs inte 5 sparvar. Ingen av dem är glömd av Gud. Och ni är mer värda. Alltså det, var inte rädda. Det är ett kraftfullt språk. Men ni behöver inte vara rädda. Men ett starkt ställningstagande. Så tolkar jag det. Gud har koll. Rätten ska segra. Eländet ska en gång ta slut. Det är den linjen. Och det var det du var inne också på här i början. Ja, men eländet, världen finns inte för att vi har uppfunnit det. Vi kan se det. Och kanske vi kan se en befrielse. I att någon gång ska det ta slut. Och någon gång ska sanningen fram. Vi behöver inte vara rädda. Och det är inte vi som ska sortera varandras liv och ha åsikter någonstans om. Vi kan bli arga, vi behöver bli. Det finns saker som händer i vår tid som jag behöver bli vred över. Men ytterst är det ju Gud som ser till helheten och som kan bedöma detta. Och detta att vi inte vet, på riktigt vet nästan någonting om hur det kommer gå till. Det kanske är det allra viktigaste vi vet. Eftersom vi vet så lite är det som vi faktiskt vet som kan bli vår stora tröst och glädje. Och det är att det är Gud själv som håller oss i sin hand. Det är det vi vet. Och när jag gick min pastorsutbildning och vi fick träna på att hålla och prata mycket om begravningar, så fick vi lära oss. Du kan inte lova människor varken det ena eller det andra. Det är så viktigt att man talar sanning och vi vet inte. Men vad jag är helt övertygad om, vad jag tror mig veta, det är att Gud är på vår sida. Gud håller oss i sin hand. Han är ingen främling. Han utgör inget okänt hot. Det är det hoppet som bär mig. Thank you.